السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا. Vi fortsätter att gå igenom Kitab Riyad al-Salihin av Imam al-Nawawi. Och vi påbörjade i förra lektionen kapitlet om belöningen i att gå till moskén. Och det här är ett viktigt kapitel då moskén har en väldigt stor plats i islam. Moskén är samlingsplatsen där muslimerna ska träffas 5 gånger om dagen. Moskén har ett sånt nobelt namn att den kallas för Baitullah, Allahs hus. Det tillskrivs till Allah i ära, ett hus som äras. Och då man frågade profeten alaihi salatu wassalam vilken är den mest älskade platsen hos Allah, så sa han moskéerna. Så moskéerna har sannoliken en hög position i islam. Och profeten alaihi salatu wassalam har beordrat oss att bygga moskéer i alla kvarter. Beordrade han oss att bygga moskéer. Ska finnas moskéer. Och han nämnde att belöningen för att bygga en moské och att hjälpa till i att bygga den är enorm. Då han sa att den som bygger ett hus för Allah kommer Allah att bygga ett hus för i paradiset. Och han sa en annan gång, även om det är någonting så litet som ett fågelbo. Och det han vill säga här är rent hypotetiskt. Yani, spelar ingen roll hur liten moskén är. Om den är simpel, en moské för 10-20 personer. Om du bygger en sådan moské så kommer Allah att bygga för dig en moské eller ett hus i paradiset. Subhanallah. Jag vet inte om ni alla har haft den äran att bo i ett muslimskt land. Där man hör adhan. Och man har möjligheten att gå och be sina 5 salawat i moskén. Om ni har varit med om det någon gång. Även om det kanske är under en semester, några veckor. Så är det är något helt annat. Än att stå hemma och be själv. Ni vet, att be hemma själv, wallahi, det känns fattigt. Att be, mashallah, det är det bästa vi kan göra. Men bönen du gör själv kan inte jämföras med bönen som du gör i moskén. Det är 2 helt olika saker. Och det här känner vi alla av. Alla de 100-tals gånger du har gått till moskén, 1000-tals gånger. Ångrar du någon gång att du gick till moskén? Ja. Så jag skulle ha bett hemma, det skulle ha varit bättre om jag bad hemma. Nej, varenda gång du går till moskén du märker att du vinner någonting, du tjänar någonting, du får ut någonting av det, du mår bättre av det. Och de lärde nämligen just det här, nyttan med moskén, att det stärker sammanhållningen i ens område där man bor. Istället för att alla grannar knappt ser varandra, så ses de 5 gånger om dagen i moskén. Och där träffas de. De diskuterar, de frågar varandra, hur är hälsan, hur mår familjen? Och man tillgodoser varandras behov. Om någon har ett problem, någon behöver hjälp med någonting, grannarna ställer upp. Man träffas, man håller nära kontakt. Ens område blir mer levande. Och så är det. Hur många kontakter har man inte bundit i moskén? Hur många arbetstillfällen kanske man inte fick i moskén? Hur många idéer fick man inte i moskén? Eller hur? Så att det finns en enormt stor nytta i att gå och be sina salawat i moskén. Utöver den belöningen vi kommer att nämna. Att det är 25 gånger bättre och så vidare. Så får du också ut världsliga nyttor. Yani, din imam mår bättre, samhället mår bättre. Muslimerna stärker sin jama'a genom att gå och be i moskén. Subhanallah. Och som vi sa, det finns också världsliga nyttor i att gå till moskén. Som att det är bra för hälsan. Alla läkare säger att vi behöver promenera, vi behöver gå. Det finns massa sådana saker. När du går till moskén, du träffar folk, du hälsar på folk, du ger salam, du får belöning. Du träffar ungdomar, du säger till dem, kom och be moskén. Det händer massa saker, är det inte så? Än att bara sitta hemma. Det är 2 helt olika saker. Så islam, mashallah, kallar till det här. Och lägger väldigt mycket vikt på detta. Att man ska gå och be sina 5 salawat. I moskén. Och vi nämnde ju också att det är en av de bästa av människor, en av dem som kommer att få Allahs skugga på domedagen, då det inte finns någon annan skugga än hans. Och det är en person vars hjärta är fäst vid moskén. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. En person som älskar moskén. När han lämnar moskén vill han gå tillbaka. Han längtar efter nästa bön. Subhanallah. Och det är så det borde vara. Wallahul musta'an. Och det jag vill säga också här är att vi muslimer ska betona att bygga moskéer. Även om det här inte är ett muslims land, så hoppas vi att det ska byggas flera moskéer i Sverige. Det glädjer oss när vi hör att man bygger en moské dit muslimerna kan gå och be. De här bönelokalerna som finns, de är temporära. De är musallayat. De är inte riktiga moskéer. Nej, om de fyller en funktion, vi går och ber, vi träffar våra bröder. Men i slutändan så är det bara temporärt. Idag är det en bönelokal. Imorgon går kontraktet ut och det blir någonting annat. Eller hur? Och moskén eller bönelokalen finns inte kvar. Till skillnad från en riktig moské. Man köper den, man äger den. Den är waqf. Den tillhör muslimerna. Fram till Qiyam-e-Sa'a. Så kommer den stå där och man kommer att be där. Det är en annan trygghet, eller hur? Och då blir det moskén. Hänger ni med? Så vi ska sträva efter att bygga moskéer. Och inte tänka som vissa, men jag ska ändå sticka härifrån, jag bryr mig inte. Vissa har den inställningen. Jag ska ändå flytta härifrån. Varför bygga moskéer? Varför bygga muslimska skolor? Eller något? Jag bryr mig inte. Även om du ska åka, bygg till de andra. De som kommer att stanna kvar. Bygg till dina barn, dina släktingar. De som kommer att vara i detta land. Och du får belöning för alla de som går och ber i moskén. Är det inte så? Så att bygga moskéer är någonting viktigt i islam. Och sen också att upprätthålla moskén. Ta hand om moskén. Hålla den ren, hålla den levande genom att be i den. Inte som tyvärr, vissa bygger moskéer och så står de tomma. När det är salat, du ser 2-3 personer i moskén. Det är inte det som är syftet heller. Utan syftet är att man ska fylla moskén, man ska be i moskén, man ska hålla den levande. Dyrka Allah i dessa hus. Naam. Vi nämnde i förra lektionen första hadithen i kapitlet om att gå till moskén och andra hadithen. Kommer ni ihåg vilken belöning man fick när man gick till moskén? Någonting med stegen, någon som minns? Ibrahim?
För varje steg du går får du en belöning och en synd.
Ahsant. Varje gång du sätter ner foten får du en hasanat och när du tar upp foten så förlorar du en synd. Mashallah. Gällde det bara på vägen till moskén eller också på vägen hem från moskén?
Hem också.
Hem också, nej, precis. För vad det som fick dig att gå till moskén, det var att dyrka Allah, att be din salam. Så din färd till moskén, den är fisabilillah, för Allahs skull. Och när du går hem är också fisabilillah. För vad det som fick dig att hamna i moskén, det var att du ville be till Allah. Så på vägen hem räknas också som att du är yani, i Allahs väg. Det berättas från Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu där han sa att det fanns en man från Al-Ansar och jag vet ingen som levde längre bort från moskén än honom, yani Medina. Han var den sahabin som bodde längst bort från Masjid Nabawi i Al-Medina. Och han brukade inte missa en enda bön trots att han bodde längst bort. Och då sa man till honom, varför köper du inte en åsna som du kan rida på i nattens mörker och i hettan? Yani under middagen då du går till moskén. Och då säger mannen, jag önskar inte ens att mitt hus låg bredvid moskén. Utan jag vill att min belöning ska skrivas då jag går till moskén och då jag går hem från moskén till min familj. Och då så sa profeten alaihissalam, قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ. Allt detta har Allah samlat för dig. Yani du fick vad du önskade, subhanallah. Så kolla här, den här mannen, han bodde längst bort i Medina från moskén. Men det var inte en ursäkt för att be hemma. Eller, nej, han gillade, älskade moskén och bad varenda sala i moskén, mashallah. Och gick till moskén. Jag vet inte om ni har varit i Medina. Det är vinter och det är sommar. Och någon tänker, vinter i Medina, mashallah, det är chill. Nej, det är salat al-fajr, det blir kallt. Jag kan säga, kanske kallare när du går ut här ikväll. Känns det som i Medina ibland. Det är en kyla som går in i benen. Riktigt så här, torr kyla, ökenkyla. Den är känd, yani, eller hur? Så ändå han gick i vintern, han gick och bad fajr i mörkret. Fanns det belysning på vägen? Nej, det var kolsvart. Var det asfalterat på vägen? Nej, det är mashallah, sten och gropar och Han gick ändå till moskén, mashallah. Och samma sak i hettan, dhuhr. Han går till moskén sommar och vinter. Och han säger sen att han vill fortsätta gå. För han vill ha belöning för varenda steg. Han vill inte ens rida till moskén. Det är tillåtet. Men han vill ha belöningen som finns i att gå till moskén. Och då så sa profeten alaihissalam att han får all denna belöning som han önskar. Mashallah. Och det här visar också på hur måna sahaba var om att få belöning. De verkligen var krigare när det kommer till att få belöning. De hade den här tävlingsandan. Det fanns inte med att hela tiden ta genvägar och så. Nej, utan de mashallah verkligen kämpade i det goda. Och det så vi också borde vara. Det berättas också här från Jabir radiyallahu anhu att det blev en mark ledig bredvid profetens moské alaihissalatu wassalam, och då ville Banu Salama flytta dit nära till hans moské. Och då nåddes profeten alaihissalatu wassalam av denna nyhet, och då så sa han: det har nått mig att ni vill flytta närmare till moskén. Och då så sa de: naam ya Rasulullah, det är det vi önskar. Och då så sa han: Banu Salama diyarakum tuktabu atharakum, diyarakum tuktabu atharakum. Banu Salama, yani typ bo kvar, då kommer eran belöning att skrivas. Då kommer eran belöning att skrivas. Och då så sa Banu Salama att vi blev glada att vi fattat detta beslut, att vi inte flyttade. De stannade kvar för att få den här stora belöningen som finns i att gå till moskén. Naam. Men självklart är det tillåtet att att bo nära moskén. Det är bra att bo nära moskén. Det är bra att bo nära moskén. Inget fel med det. Men här talas det om en person som bor långt bort från moskén, men ändå går till moskén. För honom är det mera belöning att bo längre bort från moskén. Men om en person bor så långt bort från moskén att han inte går till moskén, då är det bättre att han flyttar närmare till moskén. Hänger ni med? Så att man får förstå haditherna i dess sammanhang. Det berättas också här från Abu Musa radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att de som har den största belöningen i bönen är de som bor eller går längst för att komma till bönen. Och de som väntar på att be tills man har bett tillsammans med imamen har mer belöning än de som ber den och sen sover. Berättade Bukhari, Muslim. Här nämns också att den som har den största belöningen i salah är den som går längst till moskén. De som har längst att gå till moskén. Och de som också har störst belöning är de som sitter och väntar tills de ber med imamen istället för att sova. Yani salat al-isha. Imamen ibland skjuter upp på isha-bönen, vilket är sunna som vi kommer att nämna. Men de stannar ändå kvar och väntar på att be den i jama'a. De får mera belöning än de som har tillåtelsen att be den tidigt för att de är trötta och sova. De kanske inte orkar och kan sitta och vänta flera timmar. De är ursäktade, men de som väntar har större belöning. Naam. Det berättas också från Buraida radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam säger: Bashiru al-mashaina fi dhulam ila al-masajid bin nur at-tam yawm al-qiyamah. Ge glada nyheter till de som går i mörker till moskén med att de kommer att få ett fullbordat ljus på domedagen. Berättade av Abi Dawud. Mashallah. Bashir. Ge glada nyheter till de som går i nattens mörker till moskén. Och då ser här ulema som Uthaymin, yani fajr och isha. Det är de två bönerna där man går i mörker till moskén. Ge dem den glada nyheten att de kommer att få ett fullbordat ljus på domedagen. Varför? För Allah kommer inte ena mellan domedagens mörker och denna dunjas mörker för dem. Då de kämpade för Allah Azza wa Jal genom att gå i detta mörker för att be i jama'a, så kommer Allah att lysa upp för dem på domedagen. För på domedagen kommer det finnas stunder, platser av mörker, totalt mörker. Där det enda ljuset man har är det ljuset man kommer att få av sina goda gärningar man har gjort i detta liv. Så dessa människor kommer Allah Azza wa Jalla att belöna med det här fullbordade ljuset på domedagen, mashallah. Här finns också en till fajda. Och det är att han sa: Bashiru, ge glada nyheter. Och det är någonting vi ska göra. Att om vi ser en muslim göra en god gärning, och han kanske gör den som en rutin eller vana, Han gör någonting hela tiden. Då kanske det är bra att uppmuntra honom, att liksom påminna honom att mashallah, ya akhi abshir, glada nyheter. Profeten alaihissalam, han sa att om du gör det här så får du den här belöningen. Det du gör får du den här belöningen för. Så att han uppmuntras till att fortsätta göra det goda han gör. Hänger ni med? Så det är bra att man alltid påminner varandra med att det här som du gör faktiskt ligger en enorm belöning. Jag säger abshiru ya ikhwa, ya akhawat, bröder och systrar, abshiru. Idag mashallah ni kom hit för att lära er om islam. Profeten sallallahu alaihi wasallam gav glada nyheter till de som går för att söka kunskap. Han säger att de går en väg av paradisets väg. En väg där änglarna sträcker ut och lägger ut sina vingar i välbehag för det som ni gör. Det är en sammankomst där änglarna samlas. Och de gör dua för er. Är det inte någonting som får er att känna er ännu gladare att ni kom hit idag? Är det inte det? När man hör alla dessa saker som man kanske känner till någonstans i bakre huvudet, man har glömt bort det. Så man blir påmind, mashallah, att faktiskt jag får den här enorma belöningen, inshallah, när jag kommer och gör dessa goda saker. Så man ska alltid påminna muslimerna i att fortsätta göra det goda. Det berättas också här från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa: "Idha ra'aytum ar-rajul ya'tadu al-masjid aw al-masajid fashhadu lahu bil-iman." Om ni ser en person som ständigt går till moskén så ska ni vittna för honom om att han har iman. Och denna hadith är berättad av Abi Dawud, men Tirmidhi. Men den är enligt vissa lärare inte autentisk. Men den här hadithen som ulema säger, dess innebörd är autentisk. Vad är hadithen igen? Jo, det är att om du ser en person gå och be sina fem salat i moskén. Han är mån om att be fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha i moskén. Så kan ni vittna, ni kan lägga ett gott ord för den här personen. Att han är inshallah en mu'min. Även om hadithen enligt vissa inte är autentisk, så är betydelsen autentisk. För Allah Azza wa Jalla säger i Koranen: "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Att de som upprätthåller moskén, de som är i moskén, tar hand om moskén, det är de som tror på Allah och domedagen. Då förstår man av den här versen att vara i moskén, ta hand om moskén och be sina salat i moskén är ett tecken på iman. Och vad tror ni annars det är en person? Vad är det som får en person att gå och be sina fem salat i moskén? Tror ni det är dunja? Tror ni han vill ha någonting världsligt? Nej. Vad är det som får honom att ta sig till moskén? Det är hans kärlek till Allah. Det är hans strävan efter belöning. Är det inte det? Så det är ett gott tecken. Om du vill se en person be sina fem salat i moskén, så kan du lägga ett gott ord för personen. Hänger ni med? No. Och vi lär oss också en annan viktig sak av alla dessa hadither. Och det är en princip som genomsyrar hela islam. Och det är att ju svårare det är att göra en god gärning, ju mer belöning får du. Har ni hört den? Ju svårare det är att göra en god gärning, ju mer belöning får man. Och det förstår man, att ju längre bort från moskén, ju mer belöning. Eller hur? Vi nämnde hadithen förra veckan, att den som gör wudu under svåra förhållanden, han blir förlåten och så vidare. Så att ju svårare det är att göra någonting, ju mer belöning får man. Och därför när Aisha radiyallahu anha hade lite svårigheter i hajj, så sa profeten alaihissalam till henne: "Ja Aisha, vet att din belöning är beroende på hur svårt det är." Det vill säga, ju svårare du har att göra dina plikter, ju mer du kämpar, ju mer belöning får du. Och det är rent logiskt, eller hur? Någon som har ett steg att gå till moskén, ska han få samma belöning som den som går en kvart till moskén? Nej, det är klart att han som går längre har mera belöning, eller hur? Den som har varmvatten hemma och den som bara har kallvatten hemma och gör wudu med kallvatten, får de samma belöning? Nej, det är klart att den som kämpar och härdar, han får mera belöning. Och så är det. Och det ska man alltid komma ihåg. För ibland så tänker man, det här är så svårt, det här är så jobbigt. Då ska du vända på det och tänka från den positiva sidan. Att nej, inshallah, det här ger mig mera belöning. Det här ger mig mera belöning än om det skulle vara enklare. Inte för att vi tycker om att saker är svårt, men ibland blir de svårt motvilligt. Och ett bra exempel på det är Ramadan. Vi fastar, mashallah, de här senaste åren i 20 timmar nästan, eller? Eller mer än 20 timmar, är det inte så? Och många ser det från den negativa sidan. Är det inte så? Att vara jobbigt, ja. Ser det från den positiva sidan. Att inshallah, vi har större chans att bli förlåtna och få mera belöning i de som fastar kortare timmar, enklare dagar. I vissa muslimska länder, du typ sover till dhuhr, du går upp och gör lite saker och sen det är 2-3 timmar kvar sen det är maghrib typ. Eller hur? Det är enkelt, fasta. Nu mashallah, vi i Sverige, folk i hela världen pratar om oss. Ja, de där, de fastar 20 timmar. 2 på natten till 10 på kvällen. Eller hur? Det är klart man får mera belöning. Så ibland se saker från den positiva sidan, den ljusa sidan. Att kämpa lite och inshallah det kanske är en orsak till att du får Allahs paradis, du får Allahs förlåtelse, du blir älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är så att ibland hatar vi någonting men det är bättre för oss. Är det inte så? Och asan takrahu shay'an huwa khayrun lakum, som Allah säger. Ni kanske ogillar någonting men det är i slutändan bättre för er. Och ni kanske gillar någonting men det är i slutändan sämre för er. Alla vet och ni vet inte. Så se saker från den ljusa sidan. Var optimistiska. Och vet också att Allah vill oss bara väl i slutändan. Om Allah älskar en människa så kommer han pröva henne. Den Allah älskar kommer han att pröva. Den som har de hårdaste prövningarna är den som har den starkaste iman och så vidare. Så var optimistiska. Alhamdulillah. Se det allting från den ljusa sidan. Vi går vidare till nästa kapitel som heter dygden av att vänta på nästa bön. Att invänta nästa bön. Där berättas det från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att en av er är i salah så länge han väntar på salah. Och det enda som hindrar honom från att gå tillbaka till sin familj är as-salah. Bukhari muslim. Och han säger också att profeten alaihi wasallam säger, yani Abu Huraira berättar att profeten alaihi wasallam säger att al-malaika, änglarna, tusalli. Yani de gör dua för dem eller för er så länge ni sitter kvar på eran plats och väntar på bönen. Så länge ni inte bryter eran wudu. Och då kommer änglarna att säga Allahumma ghfir lahu, Allahumma rahamhu. Allah förlåt honom och Allah visa honom din rahma. Berättade av al-Bukhari. Här nämns belöningen av att vänta på en bön. Och Ibn Uthaymin nämner att det kan innebära två saker. Det kan innebära att man ber en bön i moskén och inväntar nästa bön, kommande bön. Eller det kan innebära att du går till moskén långt innan salah och väntar på att bönen ska ni falla in. Hänger ni med? Så till exempel nu på vintern så är salat al-asr typ en timme efter dhuhr, eller hur? Och det är typ så här 20 minuter efter jumma-bönen. Så då är det, och är man ledig så är det egentligen det enda logiska att sitta kvar och vänta, eller hur? Och be jamaa. Den här tiden du sitter kvar i moskén och väntar, 20 minuter, en halvtimme, är du i salah. Yani det, och då säger ulema, vad menas med detta? Inte att du ordagrant ber, för då skulle du inte få prata och göra det ena och andra. Men vad som menas är att du får belöningen som att du bad. Du får belöningen av att du ber fast du inte ber. Så länge du sitter och väntar på salah. Och det är om det är en halvtimme, om det är en timme, om det är 2 timmar, mashallah, du får den här belöningen. Och inte bara det, när du sitter kvar och väntar på nästa bön så kommer änglarna att göra dua för dig. Änglarna kommer att be för dig. Allah azza wa jalls malaika. Och det nämndes här, yusalli, yani de gör salah. Och salah betyder inte bara be, utan det betyder att göra dua. Att änglarna kommer att be för dig. Och det förklaras i samma hadith att de säger, och Allah förlåt honom och Allah visa honom din rahma. Ge honom din rahma. Och vem vill inte detta? Att du sitter still, gör dhikr, du läser Koranen och massvis med änglar ber för dig. Änglar som är syndfria, änglar som är nära till Allah och änglar vars dua inshallah är besvarad. Och du gör ingenting men de sitter och ber för dig. Är det inte någonting stort? Subhanallah. Och det är också en sån sak som vi ibland tänker inte på. Att du kan göra så mycket gott och du har någon som ber för dig för att du gör detta goda. Subhanallah. Så änglarna, mashallah, ber för de troende. Och det finns många bevis på detta. Många andra också exempel där änglarna ber för de troende som gör goda gärningar. En fråga. Kan ni något exempel på detta? Där änglarna ber för en person som gör en god gärning. Ibrahim.
Det som gör dua till sin broder.
Ahsant. Om du gör dua för en broder i hans frånvaro så kommer änglarna att säga amin. Det finns ängel vid hans huvud som säger amin, må Allah ge dig detsamma. Så när du gör dua för en annan muslim i hans frånvaro så kommer änglarna att göra dua för dig att du ska få samma sak. Mashallah. Någonting annat där änglarna ber för oss? Någon som kommer på något exempel? Ja? Ahsant, om man besöker en sjuk muslim. Hur många änglar ber för dig? Inte bara en. Hur många? 70 000, subhanallah. Hela dagen. Om du går på förmiddagen. 70 000 änglar ber för dig hela dagen fram till kvällningen. Och om du besöker honom på kvällen kommer de be för dig fram till morgonen. 70 000 änglar. Och sen även det nämndes när du kommer fram. Så sa profeten alaihissalam, vi ska bara göra bra dua för personen. För änglarna säger amin på eran dua. När vi är hemma eller vi besöker en sjuk person så ska vi bara önska det bästa för personen. Någonting annat är änglarna gör dua för oss? Ahsant. Det har vi också nämnt. När man samlas och gör dhikr av Allah Azza wa Jal, som denna sammankomst. Det här är en sammankomst av dhikr. Inshallah narju. Vi hoppas att den är fylld med änglar som ber för oss. Och att vi inshallah blir förlåtna för våra synder. Också när man är på väg till sammankomsten av dhikr eller söka kunskap. Så lägger änglarna ut sina vingar i välbehag för det som du gör. Och allt mellan himmel och jord ber om förlåtelse för den som lär sig gott eller lär ut någonting gott. Allt mellan himmel och jord. Det vill säga änglar. Och djuren gör dua och ber om förlåtelse för den som går för att lära sig någonting väl. Och att lära ut till andra. Mashallah. Stor belöning, eller hur? Vi har också att änglarna ber för dem som ber i första raden. Ahlu soffel awwal. Det har nämnts i hadithen att änglarna gör dua för dem som ber i första raden i moskén. Och även de som fyller ett tomrum i en rad i moskén. Ni vet ibland när en person går iväg. Eller det lämnas ett tomrum i en rad. En plats som behöver fyllas. Om du då fyller denna plats så är det en av de bästa steg du kan ta. Och änglarna ber för dig för att du har gjort detta. Mashallah. Det berättas också i detta kapitel från Anas radiyallahu anhu att han sa att profeten alaihissalam en kväll sköt upp salatul isha till halva natten. Och sedan vände han sig mot oss och så sa han efter bönen då att vissa människor bad och gick och la sig. Men ni var i bönen så länge ni väntade på bönen, berättade av al-Bukhari. Här är samma sak som vi nämnde innan. Att de här som var trötta och inte orkade vänta, de bad Aisha och gick och la sig. Medan de andra hade väntade på att be salat al-jama'a, be i grupp. För de var inte säkra på när man skulle be. Det här var något spontant som hände. Att profeten alaihissalam sköt upp Aisha så här mycket. Och de lärda nämner att det är rekommenderat att skjuta upp salat al-Aisha. Det är en av de böner som är rekommenderade att skjuta på. Som det har nämnts i hadithen att profeten alaihissalam en gång bad salat al-isha vid halva natten. Och så sa han det här skulle vara dess rekommenderade tid om det inte vore svårt för folk. Så det är bra och rekommenderat att be isha senare. Och det här är om du ber själv. Eller kvinnan ber hemma. Eller du ber i jama'a. Där du inte ber i moskén. Du är resande eller någonting sånt. Och ni har valet att be tidigt och ni har valet att be sent. Och det finns ingen mashaqqa, det finns ingen svårighet i att skjuta upp på bönen. Då är det bättre att vänta med att be Isha. Okej? Okay? Man får mera belöning. Hur länge? Fram tills halva natten. Och då räknar man halva natten mellan Maghreb och Fajr. Delat på hälften, det blir halva natten. Gärna innan det. Och det är ungefär nu vid 11-tiden, eller? Vi har på muslimappen, vad står det halva natten? Ja, 10:30? Står det så? Ja, 10:30, 11, på sommaren ibland 12 och så vidare, beroende på årstid.
Men om du har skola eller jobb dagen efter så?
Vi sa om det inte finns en svårighet. Om det finns komplikationer, be tidigt och gå och sov, inget problem. Det är helt lugnt igen. Men vi säger här om det är lugnt, du ska ändå vara vaken sent. Då är det bättre att du ber Isha senare. Så länge det inte är svårt eller jobbigt som vi sa. Mashallah. Vi går vidare till nästa kapitel. Där så säger författaren belöningen av att be i jama'a. Belöningen av att be samlingsbön, att be i grupp. Och han nämnde där den kända hadithen från Ibn Umar radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam säger att as-salah fi jama'a, yani i grupp, är bättre än att be själv 27 gånger, Bukhari Muslim. Och en annan hadith så sa profeten alaihissalam att en person ber i jamaa är bättre än att han ber hemma eller i marknaden 25 gånger. Och det här är för att han gör wudu i sitt hem och sen går ut till moskén, och det enda som får honom att vända sig till moskén, eller då han vänder sig till moskén, så gör han det för att be. Så varje steg han tar kommer att höja honom en nivå och kommer att sudda bort en synd för honom. Och om han ber så kommer änglarna fortsätta att be för honom så länge han sitter kvar i sin böneplats. Och så länge han inte tappar sin wudu. Så kommer änglarna att säga salli alayhi, Allahumma arhamhu, och Allah, ge honom din rahma. Och han är i salah så länge han väntar på as-salah. Bukhari Muslim. Mashallah. Att be salat al-jama'a, som vi nämnde i början av lektionen, är någonting stort, någonting viktigt. Vi muslimer är bröder. Och vi stärks av att vara tillsammans. Vi blir svaga av att vara själva. Som nämns i sista hadithen i detta kapitel, att shaitan tar den ensamma muslimen, så som vargen tar det ensamma fåret. Vi blir starka tillsammans och vi blir svaga då vi är ensamma. Och att gå till moskén och be sin salat, som vi sa, har bara nyttor med sig. För bara gott med sig. Det finns ingenting negativt i att gå och be i jamaa. Utan det är bara positivt. Du stärker din iman, du träffar dina bröder, ni frågar om varandra, behöver ni hjälp? Ja, ni man är där för varandra. Det finns så mycket skär i att gå i be salat i jamaa. Och en av de saker som man ser som gör folk svaga är att hålla sig borta från jamaa. Att hålla sig för sig själva hela tiden. Att vara för sig själva och inte umgås med sina bröder. Man ser honom aldrig i moskén. Man ser honom aldrig på föreläsningar. Han umgås inte med ens med bröderna eller systrarna. Om det är en syster och så vidare. Och personen är bara för sig själv. Jag har aldrig personligen sett att det har gått bra för en sån person. Religionsmässigt. Att en sån person har blivit starkare i sin iman. Av att vara själv och avskärma sig från resten av muslimerna. Känner ni till någon muslim som blev starkare av att göra detta? Utan ibland, subhanallah, leder till det väldigt, väldigt destruktivt beteende, eller personen mår psykiskt dåligt och massa saker. Kommer, han blir svag i sin iman och han blir lätt byte för shaitan och han får massa wiswas och han blir svag helt enkelt. Och så är vi människor, vi måste vara tillsammans. Speciellt i de här tiderna av prövningar, motgångar, speciellt i de här länderna. Saker är som de är. Vi bor inte i Mekka, Medina, där det är adhan och folk alla går med i moskén. Typ. Vi bor i Sverige. Så att det är ännu viktigare att vi verkligen är tillsammans. Vi håller ihop. Vi är en jama'a. Vi är som en byggnad, som profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Att muslimerna ska vara som el-bunyan. Yani. Vi stärker varandra. Hänger ni med? Vi är där, vi stärker varandra. Vi stöttar varandra. Tillsammans blir vi starka. Och är vi splittrade så blir vi svaga. Och en av de sakerna som då stärker oss är att gå och be jamaa i moskén. Våra fem dagliga böner. Och gör vi det, så nämndes i dessa hadither att det är 25 eller 27 gånger bättre att be i jamaa än att be själv. Jag vill att ni reflekterar här. Du vet, om du ber en sala hemma, det räknas som 10 sala. Eller hur? Allting som muslimer gör 10 dubblas. Om du ber i moskén så är det 27 gånger bättre. Och det är också Allah alam, 27 också gånger 10. Men låt oss bara jämföra här. Du ber hemma, som vi sa, den här bönen känns inte som att be i jamaa. Det känns fattig. Du ber i jamaa, det känns bättre. Tayyib. Här nämner vissa ulema som Sheikh Abdelrazak. Han säger, jämför här. 25 eller 27 gånger bättre att be i moskén. Det här är en sala. Vad säger ni de personer som ber sina fem sala i moskén? Jämför. Den ena han ber hemma, han får 5 sala. Den andra han får 25 gånger 5. Vad blir det? 125 sala. Ja, på en dag. Och sen räknar det gånger 30. En månad. Vad är det för sala, eller hur? Helt otroligt av att gå och be i jamaa. Hur mycket belöning den här personen får. Till skillnad från han som ber hemma. Han får belöning. Men den som ber i jamaa i moskén, han får så mycket mer belöning. En fråga. Vad menas här med att i vissa hadither nämns att han får 25 gånger mer och i andra hadither han får 27 gånger mer? Då säger här ulema, att det minsta man får är 25 gånger mer. Det minsta du får är 25 gånger mer, men du kan få upp till 27 gånger mer. Beroende på yani bönen, dess förhållanden och så vidare. Eller att det först var att man fick 25 och sen ökade Allah att du fick 27. Det är också en tolkning. Eller vissa lärda säger att de salah som är tyst, de är 25 salah. Och de där imamen läser högt, de är 27. Varför? För de som är högt, där gör du extra saker. Du lyssnar på imamens Koran, vilket du inte gör när han läser tyst. Och du säger amin, vilket också är något extra som du inte gör då imamen läser tyst. Så att yani fajr och isha och maghrib finns det mera belöning i än dhuhr och asr. Wallahu a'lam. Men i alla fall, att be i jamaa finns det så mycket belöning i. Hänger ni med? Och till och med här en faida. Många har inte tillgång till moské, många ber hemma och så vidare. Försök även om ni ber hemma att be jamaa hemma. Be med era fru, be med era barn, be med era syskon, era mödrar, era fäder. Gör en jamaa hemma. Det känns också bättre än att be själv. Eller hur? Du ber med din fru, du ber med dina barn, du lär dina barn att be. Ni gör dhikr efter salah, påminner dem. Ni ser barnen göra något fel i bönen, ni lär dem rätta till hur man ska be. Det finns också mycket khair i detta. Bättre än att be själv. Och vissa av sahaba sa att be yani jamaa hemma är, jag tror han nämnde en av sahaba, 17 gånger bättre än att be själv. Bättre att be i moskén, men även om du ber hemma av någon anledning, du kanske inte har någon moské eller moskén är jättelångt bort, och då är det ursäktat. Taib, då ber du hemma, men försök ändå att be med familjen. Inshallah, det är bättre och mera belöning. Ja. Och sen nämndes det hadithen, det vi har gått igenom innan, att varenda steg du tar till moskén kommer att ge dig en belöning och ta bort en synd, och änglarna kommer att fortsätta att be för dig så länge du väntar på bönen. Men här lade sig till någonting. Den som väntar på bönen, han är i bön och änglarna ber för honom så länge han inte tappar sin wudu. Så är du i moskén och väntar på salat, försök ha din wudu. Tappar du din wudu, gå och gör om din wudu, så att du får ta del av den här belöningen. Och profeten alaihissalam, han sa i en autentisk hadith, وَلَنْ يُحَافِذُوا عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا الْمُؤْمِنِ, att det är endast en troende som yani behåller sin wudu. Och det betyder inte att han har evighetswudu, han går aldrig på toa, utan det betyder att han, när han tappar sin wudu, gör om sin wudu. Som en av sahaba brukar göra. Vem av sahaba brukar definiera sin wudu? Bilal radiyallahu anhu. Då profeten a.s. frågade honom, ja Bilal, vad var det som fick mig att höra dina fotsteg i Jannah, i paradiset? Och då så säger Bilal radiyallahu anhu att jag vet inget speciellt eller något som särskiljer mig, förutom att när jag tappar min wudu så förnyar jag min wudu och jag ber två raka. Jag ber två raka. Jag nämner varenda gång jag gör en wudu. Och då så nämnde profeten a.s. att detta är orsaken. Så det är en rekommendation, och de lärda nämner också att ha wudu, att vara i tillstånd av wudu, är något som skyddar från shaitan också. Det tar bort shaitan. Så det är bra. Och profeten a.s. nämnde också att han ogillar att nämna Allah i ett tillstånd utan wudu. Så det är alltid bra att försöka ha wudu om man kan. Men är det komplicerat, självklart, man behöver inte, det är inte obligatoriskt. Nej. Det berättas också här i detta kapitel från Abu Huraira radiyallahu anhu att en blind man kom till profeten alaihissalam och sa, ja Rasulullah, jag har ingen som kan leda mig till moskén. Yani han bad om att få be hemma. Och då så gav profeten honom tillstånd att be hemma, tillåtelse. Och när mannen sen vände sig om så sa han, hör du el-adhan? Och då så sa mannen, ja. Och då så sa profeten alaihissalam, besvara. Yani kom och be i moskén. Och denna hadith finns i Muslim. Och det nämns efteråt en liknande hadith. Och det här tyder också på vikten av att be i moskén. Och det för oss till en fråga. Om man bor i ett land där det finns moskéer och det finns adhan, är det då wajib att be i moskén? Eller är det sunnah? Vad säger ni? Wajib, ja. Det finns lite olika åsikter. Men alla är i alla fall överens om att det är bättre att be i moskén. Det finns ingen som säger att det är bättre att be hemma, utan det är bättre att be i moskén. Och vissa säger att det är obligatoriskt om du hör el-adhan. Om du hör ladan så måste du gå och be i moskén. Och man har ju typ ingen ursäkt. I muslimska länder, ni vet, det finns moskéer i varenda, på varenda gård typ. Eller hur? Yani den som har längst att gå till moskén är typ 3-4 minuter. Eller hur? Längst typ. För att mashallah, det finns så mycket moskéer. Så man har ingen ursäkt. Utan då går man alltid och ber sina 5 salat i moskén. Men i Sverige måste man be i el-musallayat, måste man be i dessa bönelokaler, är en fråga som vi ofta får. Och vissa lärda säger ja, de har bestämmelsen av en moské, tillfällig moské, wallah alam. Andra lärda säger nej, de är inte moskéer. Men du ska ändå be i jama, det är ändå bättre att be i dessa lokaler och så vidare. Så att i slutändan, det är bättre att gå i be i jama. Som vi har nämnt, all den här belöningen som finns, varenda steg du tar, änglarna ber för dig och du träffar dina bröder och sammanhållningen och allting. Det finns ingenting negativt med att gå och be i moskén. Så att vare sig obligatoriskt eller inte obligatoriskt, försök att alltid be i moskén så mycket ni kan. Om Allah azza wa jalla underlättar, och be i jama. Och vi kanske kan avrunda där och ta lite frågor inshallah ta'ala, om det finns några sådana. Barakallahu fikum och jazakumullahu khairan.